jobb med kommunikationer och stadsresor förut, och jag ska säga något om vägar och väghållning. Utav att lantbrukarna använder ju vägarna mest. De dominerade ju samhället på den tiden. Så var väghållningen ålagd bönderna. De hade sina vägstycken som var efter mantal. Det var även torp och arrendegårdar hade sina små vägstycken. Och de var utmärkta då med tre tavlor som de gjorde själva på gårdarna, och då blev de ju väldigt olika. Den ena hade snygga väglappar och andra var ju ganska fula och provisoriska. När vi barn åkte efter vägarna så hade vi ju väldigt intresse utav de här olika vägskyltarna eller väglapparna, hur de såg ut. Vi åkte ju ofta hästskjuts mellan Dalarö och Beteby, och då hade vi barn, vi hade faktiskt stort nöje av att läsa och titta på de här väglapparna. Sen tror jag var efter första världskriget, då blev det enhetliga nummer utav galvaniserad plåt, fick de var en sitt nummer, och då var det en pil var utspetsad till ena änden då som pekade åt vilket håll som vägstycket var och så vidare. Så det var det där roliga borta att se på de olika lapparna.
Men det här måste, försvann de här hemgjorda skyltarna då?
Ja, sen när bilarna började gå, då var det ju omöjligt att hålla vägarna på efter det där gamla systemet. Om du lägger märke till, så blir ju en biltrafikerad väg, den blir ju väldigt fort som ett tvättbräde. Och det beror ju på kolslagen då från motorn, gör att vägarna blir tvättbredesformade efter en tid. Särskilt då med de här gamla fyrcylindriga motorerna så märks det ju väldigt tydligt om man kör på en nysladdad väg hur varje sånt här kolslag liksom påverkar hjulen och själva väggreppet. De gamla vagnarna med järnhjul, särskilt nu på senare år när de blev lite bredare, de vältade ju vägen istället, och de snarare hjälpte upp vägbanan än att förstöra den. Men det var ju en väldig pålaga för bönderna, den här väghållningen. Gruset i vägen, det fick man vanligen köra på vintrarna då och lägga upp i högar. Och det var ett väldigt jobb att få loss gruset i frusna grusgropar. Ibland fick man kasta det två gånger och man fick en liten håla och ösa lös grus, fick man vanligen kasta det två gånger innan man kunde få upp i skjutsen. Och sen skulle det köras långa vägar och läggas upp för att vara till hands då och grusa och laga vägen under hela året.
Hade då Veteby till exempel sin vägsträcka?
Om jag vill minnas att den var på Sanda Gärde. Vi hade Veteby var en hopslagning av flera hemman som var mantalsatta, så att vi hade vägstycken på tre olika ställen, och det förbättrar ju inte det hela. Och bönderna var ju väldigt missbelåtna med den här väghållningen. Sen var det ju på vintern som var de indelade i så kallade ploglag. Och då skulle det dels hållas med en snöplog. Allting gjordes ju hemma för hand på den tiden. Det sågades plank, 2-tumsplank, och sen fick smederna sko de här plogarna så att det var skarpt järn på varje sida. Och sen var det öglor och sprintar så att man kunde ta isär plogen under sommaren och lägga den på ena änden utav den här vägen då som man hade tilldelat, som ploglaget hade tilldelat. Och vi från Veteby, vi skulle ploga i ungefär ifrån Sanda någon vägstolpe där till hit till Tallbacken. Här är det en sån här gammal milstolpe heter det. Och då hade vi plogen i den här dungen här nere upplagd på sommaren, och den skulle sättas ihop och vara klar då till vintern. Och vi hade plogat och sändat till, då blev ju plogen kvar där naturligtvis till nästa gång och så vidare, så att den körde ju aldrig tomme. Men den här snöplogningen var ju för det mesta ett äventyr. Om det var mycket snö skulle det vara 4 par hästar. Och då fick man sitta på en skogskälke med bara köttingar emellan. Och det blev ju ganska långt spann, och vägarna var ju krokiga. Det var ju svårt att hålla plogen kvar på vägen i svängarna. Och sen var det ganska svårt att få hästarna att dra jämnt. Om de hästarna som körde främst, och om de rök igång med väldig fart, då blev ju kättingen spänd, och de var emellan och for högt i luften. Det gällde att hålla sig kvar när man körde. Sen om det var snödriver, då måste man stanna och skotta extra för hand. Det var flera skyfflar med som var satt i särskilda hållare på sidorna på plogen som kunde vara till reds och skotta.
Sen styrde man med den där, man stod bak till.
Ja.
Och belastade vänster eller höger.
Ja, just det.
Behövde styra plogen.
Ja, man gick över på till exempel högra sidan och gick plogen över åt vänster. Man lättade lite på den sidan och gick över då. Men sen blev det ju ganska ofta bråk om de som kom och körde i kapp. Man vill ju inte gärna lyfta plogen åt sidan. Och den var ju tung, och de fick finna sig i att åka efter. Och det rörde ju sig aldrig om någon längre tid. Men en gång hände det ju ett väldigt intermezzo. Och det var före min tid, men Jag har hört berättas om det för att det berörde delvis vår släkt. Det var alltid kommunalstämmare på den tiden, tredje eller fjärde jul. Och då var ju bönderna lite upprämda och kanske uppkäftiga. Då råkade kammarherre Ranhjelm komma efter då, efter snöplogen. Och naturligtvis röt att de skulle lyfta plogen åt sidan. Men det behagade inte bönderna göra. Utan hon sa att du kan åka efter till vi kommer dit och dit. Och han blev så... Han var ju naturligtvis inte van vid någon mottag. Han blev så ilsken så att han fick slag sen när han kom fram och dog. Och den som hade varit mest uppkäftig var väl någon släkting till oss på, man kallade han för Gustav i Tjursta. Och han blev ju naturligtvis åtsatt för det där och fick obehag mer eller mindre hela livet för det där intermezzot. Det var ju ganska dramatiskt. Och det visar ju på vad som kunde hända efter vägarna på den tiden. Men som sagt, bilarna kom igång, då gick det ju att fästa plogredskap fram på bilarna och det var ju inget problem sen. Och det är ju det fortfarande än idag efter det systemet. Sen kanske jag skulle tala om aktioner. Det var ju alltid tilldragelser på den tiden. Det var ju nödvändigt naturligtvis i första hand vid skiftningar på gårdar och så vidare. Och sen var det ju förströelse att komma på en auktion. Då träffar de bekanta och de... skoja med varann ganska hårdhänt ibland. De gubbarna som var roliga och starka, de ville ju, de utmärkte sig då, och då fick de ju alltid en flock kring då som ville höra på och skoja och så vidare. Om en Eriksson där som jag talade om förut, som jag hade i sällskap på Stadsvägen där, han var ju stark och rolig. Han löfte upp en gubbe på en spinnrock en gång och då, han var den som åkte upp på spinnrocken, var ju inte så säkert road, men de som stod i kring fick ju roligt naturligtvis. Sådana där tilldragelser kunde ju förekomma på auktioner. Gubbarna hade fått kaffe och mat och brännvin och måste de hitta på någonting innan de åkte hem.
Ja, det var ju folknöje det här med auktioner. Vad fanns det för auktionsförrättare i bygden då?
Det var landsfiskalen. Han hade auktionerna åtminstone från före första världskriget och...
Ja, det var Valrot.
Ja, det var Valrot, ja, fram till 1925 ungefär. Och han hade en man som hette Hegerstrand som ropade. Han var... Han var kyrkvaktmästare i Västerhaninge. Han byggde sig en villa strax in till kyrkan Sen han var en väldigt bra auktionsropare. Han kände ju alla bönder i både öster och väster här nere. Valrot var en väldigt human man på alla sätt. Han gav ofta långa krediter till de som hade svårt att betala. Och han var allmänt omtyckt, därför så gick hans aktioner väldigt bra. Det var sällan några problem som... Dels visste ju den här Hegerstrand vilka som var solventa, och han manövrerade på något fint sätt som de flesta skickliga auktionsropare gör, så de låtsas inte höra när någon solvent bjuder, utan de länkade ihop det där på utan att det märktes att det fungerade.
Du kom så småningom på lantmannaskola, har du berättat, och det var 1923.
Ja, det var uppe i Tierp. Det var Uppsala läns lantmannaskola. Den låg närmare bestämt i en by som hette Grytjom, som låg på Tierpslätten. Det ligger i norra Uppland vid en å som heter Tämnaren, där skolan låg väldigt vackert. Det var folkhögskola där också, så det var mycket ungdomar som samlades. Det låg alldeles på branten till den här ån Tämnaren, en ganska stort vattendrag som rinner ut i Karlholmsbukten. Vi åkte dit en gång på lastbil just där ån mynnade ut där. Och det berodde på det att det var en val, något som liknade en grönlandsval, fast det... Som den gick på grön, eller de kom, de hittade en uppspolad på en udde där. Och det var ju en väldig sensation att det kunde komma in en sån där stort djur i Östersjön, och sen att den just hade hamnat där uppe. Att då fick vi, hela skolan fick åka dit på bilar och se på den där valen. Den var ju ganska stor, för vi stod allihop, alla pojkarna som gick i lantmannaskolan kunde stå i en rad och på valen där, så var ju minst 10 meter lång, säkert längre. Och
vet man vad det var för slags val?
Ja, det var säkert en grönlandsval som hade irrat sig in i Östersjön.
Jasså, vad var det för årtal?
Det var 1923 på vintern. Ja, säkert ett gammalt kort på det där vi står på den där valen. Och det ligger någonstans nu. Men sen... jag beskrev skolans läge där. Det var ju en gammal kulturbygd och låg stora fina gravkullar i närheten, och sen var det en klosterruin som var på andra sidan ån som vi gick och tittade på också. Jag kommer inte ihåg vad den hette just nu. Det var någonting på Borg. Så att det är en verkligt fin bygg där uppe på Tierpslätten, just för den där ån där. Sen var det kvarn med elverk också, var precis in till skolan som vi gick och tittade på ibland. Det var så mycket bönder som samlas där, och och malde sin sel, och där var det ju en stor kvarnkammare som det hette på den tiden, där de kunde elda och äta sin matsäck och sitta i värmen medan de fick sin sel förmald. Och sen fanns det på den tiden, så var det de här gamla järnbruken var med, fanns kvar då. Det var en sån vallonsmedja, heter han väl. Det var en vallonsmedja som hette Ulfors, som var ett par kilometer uppströms i den här ån. Där det var ett fall då, så de hade en sån där gammal hammare som var vatten. Och sen även fläktarna till ugnen där som värmde järnet var förmodligen drivet av vatten också. Jag kommer ihåg de här smederna, de hade långa skjortor på sig som gick ända ner på smalbena, och de hade väl några andra kläder under, men de där skjortorna, de höll ju bort värmen då, så de kunde stå in till och hålla i järnbitar och vrida dem under den där hammaren. Det är ganska skojigt att ha sett det där. Det var väl kanske allra sista åren som det var såna här vallonsmedjor igång. Sen själva skolan där, det var två lärare. En äldre man hette Rosengren. Han var en mycket ansedd gammal lärare. Så var det en agronom Eriksson. Han hade ett litet lantbruk i närheten också. De här lantmannaskolorna nu, det var ju vinterkurser, så att de på sommarhalvåret så kunde de ju ägna sig åt annat, lärarna, om de ville.
Var Rosengren, var han rektor eller föreståndare?
Ja, han var föreståndare för skolan.
Var han agronom han också?
Ja. Alltså han var ju mer teoretiskt lagd, och hade de hade teoretiska ämnen. Eriksson var ju praktiskt lagd, så de kompletterade varandra väldigt bra. Och det var trevliga kamrater där. Bland annat så var det Rolf Järnström. Han blev ansedd lärare själv sen. Så var han lantbrukskonsulent i Växjö. Hans far arrenderade lantbruket till den här vallonsmedjan Ulfors. Var ganska stort lantbruk. Och sen var det en speceriaffär där i Grytjom också, och hans bror var föreståndare i den där affären, kommer jag ihåg. Sen var det bondsöner från Uppsala trakten. Vidare jag träffade på senare år när jag kom in i föreningslivet, så blev jag kollega med en och annan av mina gamla kamrater från Grytjom. Sen efter lantmannaskolan var jag på Beteby och arbetade jordbruket till något halvår. Sen blev jag lantbrukselev på en gård som heter Sundby, som låg vid Mälaren i Västra Ryds socken. Och där flyttade jag över mitt prästbetyg som jag har skriven i Västra Ryd ända till jag gjorde min värnplikt. Då fick jag mönstra i Bålsta. Och det gjorde att jag kunde komma till flottan. Jag önskade att få göra min värnplikt för flottan. Och genom att Bålsta var ett ganska tidigt mönstringsområde, så att det fanns en del att välja på, så kunde jag få komma till flottan. Som jag antagligen inte har kunnat gjort om jag hade mönstrat hemma i Västerhaninge. Men den här gården Sundby nu, det var ju en mycket originell herre som var godsägare där. Han var torpperson eller någonting ifrån skogsbygden i Östergötland. Men han var en naturbegåvning och framförallt en affärsbegåvning. Så att han kom upp sig väldigt fort. Han hade arbetat i, varit företagare i träbranschen. Han hade haft ett litet sågverk nere på, i Kindatrakten. Och, sen hade han en vedgård i Linköping, och sen hade han, han haft pråmar som hade gått på Kinda kanal. Och sen talade han sån här skogsskötska som de gör i den södra Östergötland på gränsen till Småland.
Ja, även en bra bit in i Småland.
Ja, jag kan tro det. Han var väldigt fin typ på särskilt på äldre dagar. Det fanns en hovrättspresident som hette Württemberg på den tiden jag var på Sundby, och de tog ofta fel på den här Nilsson som han hette honom då. Han bor ganska ofta till Stockholm. Sen hade han en släkting i Linköping som var skräddare, som sydde hans kläder, och han var väldigt fint klädd jämt när han åkte till Stockholm. Och därför så blev han ofta förväxlad med den här hovrättspresidenten. Men han var en väldigt originell människa på många sätt. Bland annat så var han skrockfull och vidskeplig. Och jag vet inte om de i allmänhet var det ifrån den där trakten på Smålandsgränsen. För hans mor som också levde och var med där på Sundby, hon fantiserade ofta om såna här konstiga saker, om hur skator och andra djur betedde sig. Att om vi skulle gå till skogen och jaga, och det gick en gumma över vägen, då fick vi alltid vända och gå hem igen och hänga upp bössorna. Och så där. Och sen var han väldigt misstänksam mot människor. När jag kom dit till gården, så då var det ett väldigt gruff. Och hade han blivit osams med lagårdsförman, då hade kommit ner en flask, en liter betälje med höet ifrån skullen, och den låg sönderslagen på foderbordet när han kom in i lagen. Och då hade han fått, fick han för sig att den där förman skulle förstöra korna för honom med att ge dem glas, och så att han hade nyss fått sparken när jag kom dit. Jag fick ta vid hans jobb. Det var ju en konstig inledning på ett nytt arbete.